I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Välkommen till podden, Lena.
Tackar.
Nu är det torsdag igen. Det är bara måndag och torsdag just nu, känns det som.
Ja.
Veckorna går fort.
De gör ju det. Och så mycket vi har att säga. Återigen så har vi Brottsofferjouren i ryggen. Och vi har ett samarbete med dem den här veckan också.
Mm.
Känns bra. Vi har fått superfeedback från förra veckan. Både från våra egna lyssnare som hört av sig till oss att man kanske skulle ta och polisanmäla och jag tror att jag ska höra av mig för jag ska vara vittne och så vidare. Men också från Brottsofferjouren som har fått kontakt med personer som säger jag hittar er via podden Över min döda kropp.
Ja, det är så fint. Idag hörde jag också när jag pratade med dem att det var ovanligt många som hade hört av sig och anmält sitt intresse att få vara volontär. Och det är också jätteroligt. Verkligen.
Mm. Men nu byter vi ämne.
Det gör vi. Idag ska vi prata om demokratibrott. Det sagda eller det fria ordets kanske största hot. Det är allvarliga grejer här. Och ett brottsfenomen som jag tycker får oförtjänt lite uppmärksamhet i olika sammanhang.
Jag har testat lite folk idag och sagt att idag ska jag dänga in ett poddavsnitt om demokratibrott.
Mm.
Vassa är väl det vanligaste responsen på det.
Mm.
Alltså, vad är det för någonting?
Mm.
Man förstår att det är ett hot mot demokratin, men...
Precis. Men vad det innebär
och det, vi var inne på det här i vårat... Vi kan göra lite bakåt reklam här nu för vårt Säpo-avsnitt. Då pratade vi en del om hot mot demokratin. Men nu ska vi in och veva i det lite mer och lite djupare.
Jag tänker så här att de här människorna som inte kanske riktigt förstår begreppet och innebörden kanske inte heller reflekterar så himla mycket över det faktum att vi lever i en demokrati till skillnad från faktiskt ganska många andra länder och stater i världen.
Mm.
Kanske är det så att man också tar lite för givet att få leva i en demokrati.
Mm.
Vi har ju oförskämt bra på det sättet i vårt härliga Sverige. Men det är ju så här, för att en demokrati ska fungera överhuvudtaget så behövs lagar och regler. Alltså demokratibegreppet stammar ju från liksom antikens Grekland, så det säger ju liksom inget nytt fenomen. Men det är ju inget som sker över en natt precis, att etablera en demokrati. Jag menar, vi fick skrivna lagar någon gång under 1300-talet. Det var liksom den första ansatsen mot det demokratiska samhälle eller stat som vi är idag.
Mm.
Men det har ju naturligtvis skett många andra saker längs resans gång som har varit betydelsefulla. Jag tänkte bara nämna några såna här händelser under 1800- och 1900-talet som har varit särskilt viktiga för vårt moderna demokratiska samhälle. Vi fick ju vår första tryckfrihetsförordning under 1700-talet. Det var ju den första liksom, typen av yttrandefrihet som upphöjdes till grundlag. Mm. Och det här kan man ju tycka var en fantastiskt bra grej. Det var det ju naturligtvis också. Men helt plötsligt så uppstod ju också någon form av hot här mot det fria ordet och åsiktsbildning. För nu helt plötsligt så kunde man publicera sina åsikter, tankar och idéer och få spridning på detta. Och då blev ju censurbegreppet ett faktum. Det fanns ju då krafter som man inte ville skulle dela allt på detta vis.
Och det behöver man inte åka så jättelångt idag för att hitta länder som jobbar mycket med censur.
Precis. Mm. Sen har vi ju, jag menar, vår senaste tryckfrihetsförordning är ju från mitten av 1900-talet. Och då skrevs bland annat meddelarskyddet in i lagtexten. Mm. Alltså att man som offentligt anställd får berätta för bland annat media om det råder missförhållanden på en arbetsplats eller så. Så att tryckfrihetsförordningen har ju utvecklats då över tid. Men den grundlag som ändå kanske är viktigast för vår demokrati är ju regeringsformen. Mm. Och den uppkom ju, eller inrättades, eller vad man nu ska kalla det, på 1800-talet. Början på 1800-talet. 1809. Och det var ju i samband med att Gustav den fjärde Adolf utsattes för en statskupp, har jag läst mig till. Han avsattes då av riksdagen den 10 maj. Och i den här krisen som då skedde, så i kölvattnet liksom, så arbetade man fram en ny grundlag. Och den där antogs då 6 juni 1809, därav våran nationaldag. Mm. Lite kuriosa. Sen har vi då successionsordningen strax efter 1810, som bestämmer hur Sveriges tron ska ärvas. Också en viktig milstolpe. En annan som sker ett 30-tal år senare är införandet av folkskolan. Och då kan man ju undra, varför skulle det vara en sån betydelsefull faktor? Jo, för att nu lärde sig ju människor att läsa och skriva. Och det blev ju också ett instrument för människor att kunna föra fram sina åsikter lättare. Mm. Och under åren som sen följer så bildas bland annat folkrörelser. Och det här är ju, nu är vi inne på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen börjar få viss aktivitet och sådär. Och 1921, vad händer då, Lena?
Kvinnlig rösträtt.
Oh, där kom den, härligt.
Ja, jag var tvungen att bläddra. Det var inte slaget vid Lützen. Det var 1632 och sen var den kvinnliga rösträtten 1921. Ja, precis.
Såklart också en given viktig milstolpe i utvecklingen av demokratin. Sen kommer då, som jag har tagit med som nästa oerhört viktiga, är 1948 när FN antar deklarationen om våra mänskliga rättigheter. Alltså man kan ju förstå utifrån de här exemplen att demokrati är inget som man ska ta för givet. Det har krävt många människors hårda arbete. Det har krävts blodspillan och mycket annat under århundradena som har förlöpt. Men idag har vi ju en demokrati som vi ska vara rädda om och stolta över. Ska vi närma oss då hoten mot det här? Vad snackar vi om här, Lena?
Jag tänker att vi måste först, vad är ett demokratibrott? Mm. Och det är kanske en av anledningarna till varför folk inte har talas om det. Det är ju för att det inte finns ett brott som heter demokratibrott.
Nej.
Det är liksom inte en juridisk term. Det finns inte en person som har blivit dömd för demokratibrott. Men det är ju brott, det kan vara allsköns alla brott. Det kan vara olaga hot, det kan vara ofredande.
Mm.
Och det är ju egentligen brott som begås mot personer som jobbar på något sätt att upprätthålla demokratin och som är sysslar mycket med saker som är grundlagsskyddade. Mm. Till exempel politiker, journalister, opinionsbildare. Men faktiskt så finns ju en hel del andra personer som är viktiga i, precis som du har beskrivit, i arbetet för en demokrati. Jag tänker på den här historieläraren
i Frankrike
som blev halshuggen, va?
Mm.
Efter en lektion i yttrandefrihet så blir han alltså halshuggen på öppen gata.
Mm.
Det kan man ju utan att tänka längre varv klassa som ett klassiskt demokratibrott.
Ja, och rent juridiskt så hanterade man ju just den situationen som ett terroristbrott.
Ja.
Så det är ju liksom närbesläktade fenomen, kan man ju säga. Och han är ju ett exempel på den yttersta formen, det yttersta övergreppet mot demokratin. Mm. Men man, förenklat kan man ju också säga att det behöver ju inte heller vara yrkesmänniskor egentligen. Det handlar egentligen om var och en som nyttjar sin lagliga rätt att yttra sig egentligen.
Mm. Ja, men så är det. Och ett hot mot, det man säger då, att ett hot mot person är ett hot mot demokratin.
Mm.
Om man håller på med den typen av utövning. Och den här regeringsformen som du pratade om då,
mm,
gäller ju alla svenska medborgare.
Mm.
Oavsett vem du är. Lätt förenklat. Och den regeringsformen är ju, den är ju på toppen av alla våra lagar. Det är ingenting man ändrar lätt, grundlagarna.
Nej, den är superior kan man säga.
Ja.
Eller suverän.
Och där har vi yttrandefriheten, informationsfriheten, demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten.
Mm.
Alltså du har rätt att uttrycka dig, tycka, tänka, känna, mangla ut dina åsikter och starka övertygelser och ingå i olika föreningar och vara troende i vilken religion du vill.
Mm.
Nu vill jag också säga, du har inte rätt att göra det vad säger man? Alltså ibland tycker jag att jag hör så här, men jag har faktiskt rätt att yttra mig ifall det är någon som säger emot. Ja, absolut. Du har rätt att yttra dig, men du är inte helt fri från att folk kommer att säga tvärt emot.
Nej, och dessutom finns det ju faktiskt inskränkningar i yttrandefriheten också.
Mm.
Alltså, du kan ju begå förtalsbrott till exempel om du uttalar dig på ett klandervärt sätt om en person eller spionage eller brott mot rikets säkerhet och så vidare. Så det finns ju vissa, några begränsningar eller inskränkningar.
Men om man tänker hårdrare, två personer som har olika åsikter och har rätt att yttra dem. Om du säger en åsikt som jag inte håller med så kan jag debattera ganska stenhårt för min sak och säga hur jag tycker det ska vara och så vidare.
Ja, tack.
Men det som polisen säger, när man gör övergrepp på de här rättigheterna, det vill säga när jag hotar dig, ofredar dig, försöker på olika med påtryckningar få dig att tystna, få dig att sluta tycka, få dig att bilda en annan åsikt eller försöka dra opinion åt ett annat håll, då har du gjort ett övergrepp. Då har du inte bara sagt vad du tycker, utan du har försökt att få den andra att inte säga vad den tycker.
Mm.
Och då börjar vi närma oss den här typen av brottslighet.
Får jag ställa en liten provokativ fråga till dig här?
Ja, det kan du få göra. Kanske inte svarar.
Nej, men vi pratar ju här om yrkesgrupper som är i det offentliga mycket. Och som liksom på något sätt, lär sig att hantera, eller rättare sagt så här, de får ju utstå ganska mycket onda röster och kritik och ifrågasättanden och så. Om man drar paralleller till polisyrket så är ju ett argument som ibland hörs när poliser blir bespottade till exempel att du förväntas ju tåla det där i ditt ämbete som polis. Kan vi dra någon form av parallell och prata lite i små grupper kring det här fenomenet när det rör
Är det en bikupa?
Ja, vi har en bikupa coming up.
Nej, men alltså om vi drar det hela vägen, om vi blir filosofiska, alltså om du ska utöva din tjänst, alltså att upprätthålla Sveriges lagar och i ditt jobb som tjänsteperson blir bespottad, så skulle man kunna tänka sig att det är ett sätt att försöka påverka dig att inte utöva ditt jobb. Och då per definition skulle man ju kunna säga, det här kommer ju förmodligen bli förgripelse mot tjänsteman. Eller om du hotar mig så är det hot mot tjänsteman. Men absolut, om man har en poliskår som undviker att göra vissa saker i vissa situationer med risk för att bli utsatt för brott mot person, då är det ju ett demokratiproblem.
Ja, och det
skulle jag vilja säga.
Ja. Men jag tänker också så här, är det så att om man nu har valt ett sånt här yrke, förväntas man då tåla de här hoten och hatet och trollen i trådar på internets alla möjliga forum?
Där tror jag inte att det är någon skillnad mellan poliser eller till exempel journalister eller politiker.
Nej.
Alltså, när du väljer en tjänst så avskriver du ju inte de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna som alla andra har. Du har kvar dem i din tjänst.
Man kan ju tycka att det borde vara självklart så.
Ja. Vi har ju en kompis, du och jag, som dyker upp i den här podden då och då.
Mm.
Vi kan kalla henne Meta.
Ja, det kan vi göra.
Ja, jag kom på nu, hon är ju en bred person och till exempel så levererar hon ju spaningar till oss varje måndag.
Mm.
Men hon har ju i sitt polisiära yrke jobbat med just de här typerna av frågorna. Hon var ju till exempel lärare, vet jag, på polishögskolan i hatbrott och demokratibrott och expert på våldsbejakande radikalisering.
Mm.
Så att jag tänkte så här, vem bör svara på den här frågan? Varför är det så klurigt med demokratibrott?
Mm.
Om inte Meta. Så jag ringde upp henne helt enkelt. Nu ja, ringer jag dig. Du dyker upp som gumman i lådan här i podden. Men nu ringer jag dig i egenskap av att vi håller på att köra ett avsnitt om demokratibrott. Och det är ju inte varken min eller Annas absoluta kärnverksamhet eller har varit. Men vi tycker att det är viktigt att belysa och nu har vi ett samarbete med Brottsofferjouren. Och då kom jag att tänka på att du, min vän, inom polisen höll ju på med den här typen av problematik och våldsbejakande radikalisering och så vidare. Eller?
Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Du frågar helt enkelt mig i egenskap av att jag kan det du frågar.
Exakt, exakt. Har jag någon idé av att ringa dig? Ja.
Ja, du har mandat att ringa mig i just den här enskilda frågan.
Ja.
Men vad skoj. Jo, det har jag ju faktiskt. Dels så jobbade jag på dialogpolisen, vilket är att man liksom aktivt och praktiskt förhandlar och medlar med personer eller grupper när det vankas demonstrationer eller manifestationer eller kurr på stan.
Mm.
När det har och göra med liksom en åsikt och opinionsyttring och så.
Mm.
Sen så jobbade jag som, där hängde ju vi tillsammans, som lärare på polishögskolan.
Mm.
Och där var jag bland annat lärare på vidareutbildningen och kurschef för utbildningarna där man lär sig att förebygga och upptäcka våldsbejakande radikalisering. Och det är också en del av det här.
Ja.
Med syftet förstås att inte det ska begås några terrorattentat till exempel.
Mm. Okej.
Så det gör jag ju faktiskt.
Ja, men bra. Men om jag ställer en sån luddig fråga som varför, eller vi kan börja så här, varför tror du att Brottsofferjouren har en kampanj mot demokratibrott?
Alltså, jag själv ser ju att det finns jättemånga anledningar till varför man just nu behöver ha en kampanj.
Ja, säg.
Dels så är problemet i världen kring de här frågorna. Just nu står det väl lite på en tipping point.
Ja.
Där det populistiska, antidemokratiska strider lite mot de demokratiska värderingarna.
Mm.
Och då behöver man mobilisera de som står på ens egen sida. För det är faktiskt lite av en fight som sker både i Sverige och i världen just nu.
Mm.
Den andra skälet till att man gör det är för att såna här brott är luriga. De är inte så himla uppenbara alla gånger. De är inte så glasklara som mycket annan brottslighet kan vara. Man fattar om ett bankrån är ett bankrån.
Mm.
Men ett demokratibrott fattar inte alla att det är det.
Nej.
Man fattar inte vilken liksom gravitas det är frågan om.
Nej. För jag tänker, dels är ju demokratibrott inte en juridisk term, utan det är ju ett samlingsbegrepp av något som pågår och som påverkar kanske det finaste vi har, det vill säga demokratin. Varför vill folk förstöra vår demokrati?
Alltså, det är min älsklingsfråga.
Ja.
Och det skulle vi kunna ha ett seminarium om, och det har jag haft också.
Ja.
Men det är ju en ideologisk fråga.
Ja.
Det är ju en filosofisk och ideologisk fråga. Liksom, var lägger man värderingar om hur ett samhälle ska styras? Vem ska få ha makt? Hur ska den fördelas? Och ska jag ha mer än du och på vilka premisser?
Mm.
Det är ju det som liksom ligger i grunden för hela idén om demokrati eller annan ordning. Sen finns det många som kan ha långa diskussioner om har vi egentligen demokrati fast vi säger att vi har det och så vidare.
Mm.
Men om vi för enkelheten skulle säga att det vi har, det är nog det så nära en demokrati som vi har någonsin kommit, då är det nog värt att bibehålla den, tycker tillräckligt många i alla fall, genom röstning och tillräckligt många som kunna föra. Men det är många som inte tycker så.
Nej.
Det finns ganska många människor som skulle vinna på det som personer om det låg till på ett annat sätt.
Gud, så hemskt. För jag tänker till exempel det som folk vet om, det är de här trollfabrikerna som bara går ut på att ute på nätet sprida falska och vilseledande påståenden och rykten, underblåsa den sociala oron och liksom skapa ett större avstånd mellan oss människor än vad som kanske egentligen finns.
Alltså, absolut.
Där blir man ju lurad på nätet. Mm. Man kanske inte ens tänker på det.
Det är en sinnrik och snillrik liksom, väg att gå.
Ja.
Att försöka påverka en opinion eller så split mellan människor, individer, grupper, folkgrupper, nationaliteter. Det går ju att lägga på väldigt många olika liksom, lager och raster.
Ja.
Men det är ju så också att trollfabriker är ju känt lite mer allmänt. Kanske på grund av det lite läckra namnet. Alltså det är någonting som sticker ut när man läser en rubrik.
Ja.
Men om man det blir inte ens rubrik om man pratar om att det sker mobbing på en skola utanför Dalarna någonstans i någon fråga.
Nej.
Men det kan precis lika mycket vara den här typen av påverkan.
Mm. Men vad kan, för vi kommer prata sen om lite vad man ska göra för att själv undvika om man nu är journalist, opinionsbilder, politiker eller sånt där. Men och vad man kan göra för att undvika, och framförallt om man har blivit drabbad, för där kommer ju brottsofferjouren mycket in. Men vad kan man som samhällsmedborgare göra för att motverka demokratibrott?
Ja, det är också en bra fråga och det är en väldigt rimlig fråga. Och jag tror att den föregås, jag skulle säga så här, jag ska föregå den med en annan fråga. För den får sitt svar om man har besvarat en annan. Och den är, vad är det som gör det så lurigt?
Ja.
Det är ungefär tre saker. Dels är det för att vi tittar efter fel grejer. Vi tittar oftast efter det som blir uppenbart och tydligt.
Mm.
Det skulle kunna vara ministermord eller bombhot eller en högerextrem marsch eller en bränd valstuga.
Mm.
Det är så här tydliga, enkla saker.
Mm.
Men vi tittar efter saker som är fel i och med att det här handlar också om sånt som är mycket, mycket mer subtilt.
Mm.
Sen är det också av skälen att det här är ju svårt att förklara, men det, om man tänker så här, det borde ha funnits där, men det gör inte det. På grund av att till exempel journalister som efter har blivit nernött av år av hot och angrepp börjar låta bli att rapportera kring vissa ämnen.
Ja, fattar. Mm.
Om man förklarar att det borde ha varit där, men det är inte där.
Nej.
Och sen är det också så att det kan vara lurigt att upptäcka det här anledningen att det finns där, men vi kan inte se det, för vi har blivit så hemmablinda och vana vid det här.
Normaliserade.
Eller precis, normaliserade och avtrubbade i faktumet.
Mm.
Och det i sin tur leder nog fram till vad kan man göra som en vanlig hedervärd medborgare. Vad kan man liksom bidra till? Det är att börja titta med de här glasögonen istället. Titta mellan raderna, mellan de där uppenbara sakerna. Leta efter tecken på det här lite mer subtila.
Mm.
Borde det ha rapporterats det här? Men det gör inte det. Varför gör det inte det? Varför ställs inte de här frågorna längre? Och det kan också vara så att det handlar om att det är en ton i det allmänna samtalet.
Mm.
På diskussionsforum och i real life. Men den här tonen i det allmänna samtalet, den kan påverkas. Och det är den som gör att det blir lite som den här kokta grodan. Att det märks inte över tid. Men hade man tittat på en internetdiskussion idag med glasögon från 15 år sedan, då hade man hajat till.
Ja, okej. Okay. Jag fattar. Jag tänker också att skolan måste vara stor, för att jag blir ju glatt överraskad över hur mycket tid och energi som min sons utbildning går ut på: källkritik, värdera trovärdighet, värdera relevans. De går på teater, de får vända och vrida på artiklar, vem har skrivit här, varför, vad har de för budskap och så vidare. Det hade man ju typ noll minuter av när jag själv gick i skolan.
Ja, verkligen. Det fanns ingenting sånt.
Det är väl en del i...
Det som är, det är en jättestor del. Jag tror att vi som är vuxna, och som med andra ord hade våra formativa år någon gång 90-talet, tidigt 00 eller tidigare än så, ska ta liksom ett blad ur förskolepedagogernas bok och använda sig av den lite grann. Ja. Till exempel, bidra till en god ton i olika kommentarsfält.
Mm.
Man kan ju själv överväga, hur formulerar jag mig i skrift?
Ja.
Och inte bara så här, svär jag eller hota, utan snarare, är det jag skriver relevant för själva sakfrågan?
Mm.
Och jag kan också vara med där inne och påpeka i kommentarsfält om någon annan börjar veva utanför ramen för det här sakliga samtalet.
Mm.
Och vara noggrann med att tydligt visa att jag tar avstånd från inlägg som innehåller personangrepp eller hot.
Mm.
För att bidra till källkritiken, det är ju liksom, det är det nya svarta.
Mm.
Men vi är ju fortfarande klädda i förra årets fashion.
Ja.
Alltså, att ifrågasätta påståenden och inte bara dela inlägg rakt av, utan att göra en bakgrundskontroll av det här budskapet. Man brukar ju inte behöva klicka sig särskilt djupt ner i internet för att märka om det här är ett påstående som är friserat eller inte.
Ja, det där kan jag ju få väl... dåndimpen på när man ser folk som delar inlägg. Och så kan jag höra av mig till personen så här: vet du vad du delar ens? Du har läst rubriken och delar. Det här kommer ju rakt från en skitsida. Nej, men jag tyckte rubriken lät bra. Ja. Mm.
Men lät den rimlig?
Ja.
Lät den som någonting som är sunt? Lät den som någonting som en stor merpart av befolkningen skulle tycka var väl uppfostrat, schysst, omobbigt? Lät det ens sant?
Ja.
Det här med att lära sig att höra skillnad mellan åsikt och fakta är ju någonting man kan tatuera in i svanken. Faktiskt.
Som en liten trampstamp.
Ja, faktiskt.
Absolut. Ja, men jättebra, Meta. Man förstår vidden av hur krångligt det här är och på hur många nivåer som man behöver arbeta på det samtidigt.
Det blir ju svårt för polisen när det här är en fråga om en glidande skala mellan att jag tycker inte som du, och så någonstans där måste en polis dra ett streck och säga att nu har du klivit över en juridisk gräns.
Ja.
Den är jävligt svår.
Mm.
Och det behövs ganska mycket utbildning för de poliserna som ska göra den bedömningen. Mm. Och inte minst för de som ska stötta utsatta i det här.
Mm.
Så att Boy gör ju ett riktigt stort jobb i det.
Mm. Ja, verkligen. Återigen förvånar de oss över vad mycket de gör i det dolda på ideell nivå. Ja, men vad bra. Tack snälla Meta för att jag fick ringa upp dig. Du briljerar även i det här. Tacka, tacka. Ha det bra.
Ha det bra.
Ja, det där var ju intressant.
Mycket.
Och det här med att det pågår hela tiden på många frekvenser som man kanske inte ens tänker på. Det tyckte jag var intressant. Vad jag som medborgare kan göra för att motverka de onda liksom vindarna som blåser mot vår demokrati.
Ja, men alltså jag måste säga att det blir nästan som en normalisering detta. Alltså om man rör sig mycket på nätet till exempel, det räcker, alltså behöver ju inte kliva utanför Facebook egentligen. Det räcker att du läser i trådar där och någon som är till exempel politiskt engagerad eller för den delen har en stark åsikt i någonting kan ju bli direkt angripen för just den åsikten. Och det här ser man ju titt som tätt. Man orkar ju såklart inte bemöta och försöka ha någon form av civil courage i alla de här situationerna. Men det skulle ju verkligen behövas mer just civil courage, skulle jag säga.
Och som jag sa till henne där, alltså jag har ju personer i min bekantskapskrets som jag vet har... Jag vet hur den moraliska kompassen ser ut, men jag blir ju mörkrädd när personer klickar på den här lilla dela dela den här länken, dela den här bilden. Det här håller jag med om. Och så vet man att den här bilden kommer ju rakt ifrån ett jävla skitforum.
Ja.
Som går 180 grader åt andra hållet från vad personen står för. Så då brukar jag på Messenger bara, hej hej, ja, vet du vad du delar för någonting? Nej. Alltså har du scrollat ner från rubrikjäveln?
Ja, men Lena, går man in på de här sidorna och tittar lite grann vad de här människorna ibland eller ofta uppehåller sig kring, så är det ju, det kan vara homecoming videos som delas, det är katter som badar bubbelbad, det är samhällsinformation från Avpixlat och det är liksom samhällskritiska tankar.
Kan vi också prata att alla människor har som yrkesstatus på Facebook livets hårda skola? Nej, men sluta bara.
Nej, men det är
sluta.
Superviktigt det här du säger. Källkritiken för Guds skull, vänner. Ja.
Då? Målet är ju påtryckning, att få personen att tystna, att ändra sin yrkesutövning. Och
ja, eller från den, eller rent utav avstå från den ju.
Ja.
Faktiskt.
På något sätt få dig att ändra dig på något sätt så att det passar mig och så att vi blir mer polariserade. Och ett vanligt modus, jag har ju jobbat ganska mycket ska jag säga av de som har blivit drabbade, alltså kända personer och framförallt mycket journalister.
Mm.
Det som händer det är ju dels att de blir uthängda på nätet, det är ju vardag. Mm. Och då pratar vi ärokränkningsbrotten, förtal, förolämpning till exempel.
Mm.
Det kommer brev hem i brevlådan, gärna ofrankerade, så att man ska känna att någon har varit här fysiskt och stoppat det. Det är en psykologisk grej, att jag har också varit vid din dörr. Det är en sån här maktkampsgrej. Telefonsamtal. Hembesök, det finns en grupp, de ger gärna på grävande journalister, sådana som i sitt yrke söker upp personer och liksom ställer på dem lite kring något som har hänt. Då åker den här lilla gruppen människor hem till journalisterna och vill ta dem lite på eget grepp. Så du sitter där vid fredagstak och sen ringer på dörren, du öppnar, du trycks upp en kamera ansiktet på dig och så hetsar de dig ganska mycket för att du ska uttala dig och de har gärna ett ämne som gör att du känner kraftigt att du vill dementera, för det är ganska så här, det är en stark känsla vi har när vi blir oskyldigt beskyllda för någonting, så vill vi dementera.
Mm.
Och så filmar de det här och sen klipper de ihop det som gör att du framstår som en rövhatt och sen så ut på YouTube. Och allt det här ska ju då leda till att du passar dig lite för att granska oss som grupp till exempel.
Ja, precis.
Och bieffekterna blir ju fruktansvärda, för då har vi kanske journalister som inte bara backar hem och gör lite mindre av sin granskning, men de kanske till och med i sitt privatliv inskränker sin rörelsefrihet. De lägger inte ut den här bilden på sitt barn, de åker inte till vissa platser, de undviker vissa ytor vid vissa tillfällen, så att det är ju du påverkas både som yrkesperson och som privatperson på ett vidrigt sätt.
Ja, hela din privata sfär riskerar ju att påverkas såklart, och vad värre är ju i det längre loppet, om man tänker så, det är ju att om man avstår från att beröra vissa sakfrågor, till exempel, så finns ju också en risk för polarisering. Alltså om ingen vågar ta i de här frågorna och debattera dem som är vissa kärnfrågor, så lämnas ju också ett utrymme för kanske lite mörkare krafter, om du förstår vad jag menar. Det är ju också liksom en del av agendan, men det är ju en väldigt otäck utveckling.
Ja, men det finns ju en sån här sägning att jag tycker inte som dig, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att få uttrycka dig. Det handlar ju om att alla ska ha rätten till att tycka och tänka och uttrycka sig i skrift. Jag pratade med en journalist som jag känner som har jobbat över 25 år. Och hon sa så här att för ett gäng med år sedan, då var ju egentligen redaktionerna helt öppna. Man kunde ju gå från gatan rakt in och knacka reporten på axeln och säga olika saker. Nu vet ju jag som håller på med de här penetrationstesten. Alltså mediehusen är ju som Fort Knox. Mm. Jag läste att SVT har fått miljontals kronor extra för att skydda sina medarbetare från hat och hot och fysiska angrepp.
Ja, men alltså det är ju... Alltså är det inte lite sjukt på något sätt?
Jo, och jag blir lite så här... Om vi då tänker att det sitter någon person som kanske går på bidrag.
Ja.
Och ägnar hela sin vardag åt att sitta på nätet och hata och hota SVTs och Sveriges Radios journalister.
Ja.
För att de är public service och de tycker att de använder skattepengarna fel. Och där sitter de hemma i sitt hus och får bidrag och kostar. Så jag kan tycka att det är så paradoxalt alltihopa.
Ja, men det finns ju också en del i det som gör det ännu mer paradoxalt. Och det är ju den här tidens arena för att utöva den här typen av aktiviteter också. Du behöver ju liksom inte ens hoppa ur flanellen för att begå de här handlingarna. Du kan sitta helt tryggt liksom i hemmets lugna vrå bakom din 13-tumsskärm och bara spy ur dig hat och hot och saker som får människor att vilja fly hus och hem och byta identitet och allt möjligt när allt de gör är att bejaka vår demokratiska rätt.
Mm.
Det är vidrigt.
Ja, hela journalistyrket är ju i sig förändrat i grunden. Alltså det här är ju, nu eftersom jag utbildar journalister, det här är ju vardagsmat för journalister och reportrar, vilket inte förekom för ett gäng år sedan. Om vi tänker på såna NGOs, jag var och utbildade alla biståndshandläggare på Sida.
Mm.
Alltså för ett gäng med år sedan, då var det ju bästa du kunde säga var att du antingen hade presslägg eller att du jobbade med bistånd.
Mm.
Nu är det så här, är det riktigt smart?
Ja, man kanske undviker det snarare.
Exakt, det kanske gör det till en direkt målbild istället. Och då har det ju förändrats i grunden att du är inte fredad när du försöker granska världen. Mm. Utan du kan granska världen men bara på det sättet som passar oss.
Precis.
Mm. Det finns till och med ett regeringsuppdrag, FOJO, fri oberoende professionell journalistik tror jag det står för.
Mm.
Där jag fick vara med och ta fram en utbildning för journalister om hur de på ett effektivt ska hantera och undvika demokratibrott.
Mm.
Alltså, det är ju rätt deppigt att vi är där.
Verkligen. Och samtidigt så känner jag att fasen vad bra att man ändå liksom är så överens i frågan. Att man mobiliserar för att ändå till varje pris kunna fortsätta jobba med frågorna. Ja. För ännu värre vore det ju om man inte såg den där målade radiobilen utanför det här kongresscentret där Lars Vilks ska prata eller vad det nu än må handla om.
Ja, det var lite om journalisterna. Jag vet att du har kikat lite på det, hur det är för politikerna, för de verkligen jobbar ju med våra... alltså vi har ju en representativ demokrati i Sverige. Vi väljer de som ska representera oss och sen så ska de göra jobbet. Och om de inte vågar göra jobbet, vad händer då?
Ja, om de inte vågar göra jobbet då riskerar vi att få en samhällskollaps och en anarki och en massa andra tråkigheter helt enkelt. Mm. Och när det gäller politiker så är ju det är ju en grupp som utsätts väldigt frekvent. Får man säga. Mm. Brottsförebyggande rådet, de gör återkommande undersökning, ungefär som nationella trygghetsundersökningen, fast de gör för inriktat mot politikernas trygghetsundersökning. Och det här har de gjort då vid ett antal tillfällen, och vid det sista tillfället när man gjorde en mätning för året 2018 så var, alltså man ställde frågor då till fullmäktige ledamöter i riksdagen, till politiskt aktiva i kommuner och landsting och regioner och sådär. Det var 8000 tror jag som besvarade frågorna.
Okay.
Då konstaterar man att var tredje hade utsatts för hot, trakasserier eller våldshandlingar som var liksom kopplat...
Fan, vad deppigt.
Ja, det är så deppigt. Som alltså var kopplat till deras engagemang då, politiskt.
Ja.
Och vid mätningen dessförinnan, för 2016, så var det var fjärde som hade utsatts. Så att, alltså det här förefaller ju öka. Och tittar man över tid så kan man se att valåren, då ökar det ganska markant. Såklart. Till skillnad från mellanåren när det då går tillbaka. Och då kan man ju tänka sig att det är direkt kopplat till att politiker är mer synliga, mer kanske ute bland, alltså når ut till fler och kanske lyfter då de här frågorna som är typiska liksom valårsfrågor. Det kan handla om kriminalpolitiska frågor till exempel eller integrationspolitiska och sådär. För det är ju ofta faktiskt kopplat, de här övergreppen är ju ofta kopplat till vissa politiska sakfrågor. Ofta är ju integration eller flyktingmottagning eller något sånt som det handlar om. Och det jag tycker är så himla ledsamt i det här, det är att folk kanske inte förstår vilket engagemang som finns hos dessa människor. Alltså, merparten ägnar sig åt sitt politiska värv på sin fritid. Alltså, de har hus och hem och familj och allt det här, har ett vanligt jobb i vardagen och sen åker iväg på kvällstid och jobbar politiskt. Och sen ska de samtidigt den kvällen vara, känna sig osäkra, kanske till och med rädda när de kliver ut utanför rådhuset eller sådär.
Ja, bedrövligt.
Ja, det är faktiskt riktigt tråkigt. Och man tror ju också att det är stora mörkertal här. Att många faktiskt inte ens anmäler vad man utsätts för.
Mm.
Vilket också är synd, därför att polisen måste ju få möjlighet att jobba aktivt, i alla fall med de handlingar som är straffbara enligt vår lag.
Det här kan ju få minst sagt dåliga konsekvenser, inte bara för den personen alltså, utan för samhället.
Precis. Men vet du vad, Lena? Jag har en politiker bekant, en före detta polis som numera är kommunalråd och i opposition för Moderaterna här i Örebro, Anders Orlin. Jag ringde upp och pratade lite med honom. Lyssna här. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad att du ställer upp här på din fritid och försöker lotsa oss lite grann i det här begreppet kring demokratibrott. Jag antar att du är bekant med fenomenet och att du under dina år som politiskt aktiv har utsatts i någon form.
Ja, verkligen i alldeles för stor utsträckning, och inte bara jag själv utan också de i min närhet. Speciellt för oss som är också då politiska ledare i olika sammanhang, som leder andra politiker, så blir ju vi varse om mycket som händer kring om våra förtroendevalda.
Mm. Upplever du att det här är någonting som har ökat under dina, vad är det, snart 10 år som politiskt aktiv?
Ja, det är nästan så länge.
Ja.
Jag tycker att det blir mer komplicerat, men jag skulle nog också vilja säga att det blir bredare och det blir mer komplicerat. Därför vi kan ju se liksom att det handlar inte bara om att folk blir arga för vissa enstaka sakfrågor, utan nu är vi inne i återigen en era där misstroendet och politikerföraktet har växt, och som ger sig uttryck och så att säga någonstans också ger energi till de här som går över alla gränser och till och med begår brott mot demokratin, och då särskilt just politiker. Att vara lokalpolitiker idag, alltså vi har ju skyddsorganisationer idag omkring oss. Delt inom partierna, men också inom till exempel kommunerna, som ska kunna hjälpa och möta upp hot och våld mot politiker. Och det är nog inte så många som känner till. Många känner till att Säpo har livvakter för statsråd och för partiledarna och sådär. Men idag så är det alltså liksom skyddsorganisationer kring om vanliga förtroendevalda. Alltså personer som vem som helst, förskollärare, poliser, som väljer att engagera sig lite politiskt. Även där måste vi rigga skyddsorganisationer.
Ser ni att det blir svårare att få folk att engagera sig politiskt? Och kan det här i så fall vara en anledning till det?
Definitivt. Och det är idag är det än svårare också att få politiker på högre befattningar. Alltså de här lite mer utsatta befattningarna. Till exempel att vara kommunalråd eller att vara regionråd då, eller kanske gå upp till att bli riksdagsledamot eller minister. Det är en det är en svårighet vi tampas med. Därför att den här utsattheten skrämmer också bort rätt många som kan göra kanske karriär någon annanstans. Alltså personer som är kloka och duktiga och driftiga, de skräms ju bort. Du kan lika gärna göra karriär i företaget eller någon annanstans, i någon offentlig kanske verksamhet. Men just politiken, nej, jag är alldeles för offentligt exponerad för det. Och man ska ju vara medveten om att för oss som är då politiker och blir då, så att säga, som blir väldigt officiellt kända kanske normalt. Vi är ju också personer som att det här medför ju att hela familjen också följer med den här offentligheten. Jag får ju kämpa varje dag för att hålla min familj borta offentligheten så mycket som möjligt. För att jag vill inte utsätta dem för de sakerna som faktiskt jag blir utsatt för. Det är knappt jag vågar berätta hemma saker ting som jag får skicka till mig eller det jag får uppleva.
Nej, och det måste ju vara en extremt besvärlig och svår situation när ens valda, så att säga, yrke på något sätt kliver in innanför tröskeln i ens privata sfär, tänker jag.
Ja, men precis. Jag ska bara ta ett exempel för att lyssnarna här nu ska liksom få en känsla för vad det skulle kunna handla om. Så någonting som jag upplevde var ju att en söndag morgon klockan 8, en fin dag, så ringer det en kille ifrån Syrien, från IS-sidan.
Va?
Och ville prata med mig. Ja. Okay. Och ville då någonting som jag upplevde som lät så oklart. Som resulterade i en... Ja, efter några veckor så hade han kommit tillbaka från IS-sidan och stod i receptionen på kommunhuset och ville prata med mig. Alltså som politiker så tänker jag, är det värt att göra det? Är det värt att ge sig in i det här? Eller ska jag lägga mitt engagemang någon annanstans? Jag vill bara skicka med lite positiv grej i detta.
Ja.
Det jag verkligen uppskattar när jag är politiker, det är att det händer att jag får både mail, sms, sådär Messenger, Facebook, sådär. När man skickar, där folk säger tack för att du orkar engagera dig och tack för att du har valt den här åsikten. Och ibland så skickar någon och säger så här, jag har haft den här uppfattningen och jag har ändrat mig nu. Jag tyckte du argumenterade väl i detta. Tack för ditt engagemang. Mm. Sådana grejer, det är värt så mycket. Och jag pratar för alla politiker, att man kan få den där som gör att man orkar fortsätta. Att det finns de där ute som ser att man faktiskt försöker göra gott för sin väljarkår och för demokratin. Mm. Det är ett medskick till alla som lyssnar.
Det tycker jag var ett jättefint medskick. Kloka slutord på den här intervjun och ett fint medskick till dina kollegor ute i landet. Tusen tack, Anders Orlin, kommunalråd i opposition i Örebro.
Tack så mycket.
Ja, det låter ju på Anders som att, lite ungefär som du beskriver för journalistkåren, att även politiker har, alltså att man har tänkt till där med ett utökat skydd och att skyddsorganisationen runt politiker ser helt annorlunda ut idag än för många år sedan. Men det är ju ändå så, han ger ju uttryck för det här att man kan ju likväl utsättas naturligtvis. Det här som drabbar honom är ju rent horribelt, om jag får uttrycka mig så. Att alltså bli uppringd i sitt hem av IS.
Ja, men det...
Alltså det är ju... Ja. Man kan ju bara föreställa sig vad det sätter igång för känslor. Och han, som han sa där, att han får tänka till liksom varje dag. Alltså att han har sin familj i sitt fokus varje dag och skyddet för dem.
Och jag vet att de pratar mycket om att inte ha rutiner, gå olika vägar, kliva på vid en annan vagn på perrongerna, så att de hela tiden behöver jobba med hur ska jag bli så svår som möjligt att angripa. Jag tror att jag tipsar, jag vill bara säga, i Säpo-avsnittet så tipsar jag om det här häftet som man kan ladda ner på Säpos hemsida for free. Den här som heter personlig säkerhet. Om man googlar på personlig säkerhet och Säpo, då får man, och det finns jättemycket matnyttigt i den, hur man ska se till att undvika den här typen av brott.
Precis. Det finns lite uppgifter om vem det är som företrädelsevis begår de här brotten och övergreppen mot demokratin. Och det är ofta män i åldern 45-64. Vågar man sig på att det är uteslutande livets hårda skola som har bildat dessa, ja, men... dessa människor?
Ja, det låter lite kanske så. Du, får vi... Vi får väl vara tydliga med att det finns män mellan 45 och 64.
Ja, det är viktigt.
Som har gått en annan skola.
Ja, men gemensamt för dem är att det faktiskt ofta är fråga om rättshaverister eller annars bara väldigt förargade medborgare. Och de behöver absolut inte vara kopplade till kriminella grupper eller extrema grupper eller så, utan det kan vara vanliga, hedliga medborgare helt enkelt.
Ska vi ta och prata lite om vad polisen gör gentemot demokratibrott då, innan vi börjar prata om brottsofferjourens viktiga arbete.
Mm.
Nu finns det ju särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper inom polisen som har specialutbildning. Och, för det är lite klurigt, som Meta sa, att jobba med den här typen av frågorna.
Mm.
Det finns i alla storstadsregionerna, 3. Och sen så finns det utredare utspridda över hela landet.
Mm.
Och de jobbar ju stenhårt då med de här frågorna. Man får komma dit på förhör. Och de jobbar tajt med Säpo. Mycket kopplat då till våra politiker.
Mm.
Och det här arbetet är ju ingenting som kommer minska över tid, gissar jag.
Nej.
Utan de här grupperna kommer få öka sin... alltså hur många som jobbar med det och på vilket sätt för att helt enkelt hänga med samhällsutvecklingen.
Ja. Men i och med att det är en brottslighet som tycks, eller ett fenomen snarare som tycks öka, så behöver ju svensk polis verkligen rikta fokus på det här. Och en stor del i det är ju också information, alltså informationsspridning, alltså dels till allmänhet att öka kunskap om vad det här handlar om och också kunskap om hur man kan agera i de här frågorna. Och sen handlar det naturligtvis mycket om att samverka med olika typer av aktörer för att tillsammans försöka bemöta och motverka den här utvecklingen.
Ja, verkligen. Och nu brottsofferjouren. Jag blev lite förvånad och jag vet inte varför jag inte visste det. Men jag tänkte inte att det var självklart att brottsofferjouren också engagerade i demokratibrotten. De har ju till och med ett projekt som heter Orädd demokrati.
Mm. Jag håller helt med dig där, Lena. Det var nytt för mig också. Men man blir ju väldigt glad, för det säger ju ganska mycket om brottsofferjourens fantastiska arbete också. Hur brett de arbetar och vilken kunskap de måste liksom besitta för att kunna möta alla människor som utsätts för de här olika typerna av brott.
Och målen här, det är ju att sprida kunskap om demokratibrott och erbjuda stöd såklart. Och då framförallt för journalister, förtroendevalda politiker, konstnärer till exempel.
Mm.
Alla som är och håller på och laborerar med våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Om man är utsatt för hot eller på något sätt upplever att du tystas från att delta i det offentliga samtalet. Du skulle vilja vara där, du har något att säga, du vill jobba i det offentliga samtalet och med demokrati. Men att du känner att du tystas eller att du faktiskt begränsar dig själv på grund av rädsla för olika saker. Du kanske redan har utsatt för någon påtryckning.
Mm.
Då är det brottsofferjouren rätt väg att gå, för de ger stöd, ger rådgivning, och precis som i förra torsdagens avsnitt där vi sa att du behöver inte ens ha polisanmält det. Du kanske till och med är osäker på om du har utsatts för ett brott, men du känner någonting, då skulle jag vilja säga att då ringer man till brottsofferjouren så kommer de börja hjälpa till och navigera i det där.
Och det där tyckte jag var jätteviktigt och bra som du sa. Alltså att det kanske inte är självklart att man faktiskt har utsatts för brott.
Nej.
Och jag tror det är vanligt att man liksom förbiser det där, och särskilt om det blir en vana. Att det här är saker som du stöter på kanske varje dag i din tjänst. Så kanske man till slut inte liksom ens reagerar på vad det är man faktiskt exponeras och utsätts för.
Och kan vi ta bort det där? För det fick vi faktiskt ett par mejl och meddelanden efter förra avsnittet. Tack snälla för ett avsnitt om brottsoffer. Jag själv är ett brottsoffer, men jag kommer inte att höra av mig till brottsofferjouren, för det är nog inte så farligt. Det finns andra som har det värre. Jag skulle vilja säga att det, låt dem bedöma hur mycket de kan hjälpa dig. Lyft luren och ring.
Ja, och framförallt jämför inte din utsatthet med någon annans utsatthet.
Nej.
Var och en har rätt till stöd och hjälp i de här situationerna. Men du, jag ringde ju upp Cornelia på Brottsofferjouren som är involverad i det här projektet Orädd Demokrati. Vi kan väl lyssna på henne.
Då säger vi välkommen till podden, Cornelia Johansson. Berätta, du jobbar vid Brottsofferjouren. Vad har du för uppgift där?
Jag arbetar som projektsamordnare för ett projekt som heter Orädd Demokrati, fas 2, det till och med. Och det är ett projekt som handlar just om demokratibrott. Och vi arbetar både internt och externt. Vi arbetar med utbildning av våra jourer och öka vår egen kompetens om demokratibrott, men också för att nå ut bättre till utsatta grupper och utsatta personer så att de hittar till oss och får det stöd som de har rätt till.
Mm, intressant. Men varför behöver ni driva ett projekt som heter Orädd Demokrati?
Vi har ju sett att det här är ett ökande problem, men att det är stort mörkertal, alltså att det är många som kanske inte polisanmäler. Det är också ganska oklart vad det är som är ett hot eller ett brott och vad som är obehagskänslor till exempel. Men vi vet att det är många som är utsatta. Vi vet att näthat också är ett ökande problem. Det är mycket av demokratibrotten som sker framförallt online.
Mm. Är det många som vänder sig till brottsofferjouren då? Som är utsatta för demokratibrott?
Det är en del, det är inte en stor grupp, men där, det är en del av projektet där att vi vill ju att de här personerna ska hitta till oss bättre såklart.
Och vad kan ni hjälpa de här människorna med, de som hör av sig till er?
Vi hjälper ju med det stödet som vi ger till alla såklart. Det betyder att vi erbjuder medmänskligt samtalsstöd. Vi erbjuder information om rättsprocessen och stöd vid eventuell rättegång. Vi hjälper också till med myndighetskontakter och information om ersättning och skadestånd. Och vi erbjuder stöd till anhöriga och vittnen. Och vi vet att just anhöriga är ju en utsatt grupp när det kommer till demokratibrott. Man ofta hotar till exempel anhöriga när man egentligen vill komma åt en annan person. Så det är ju en stor grupp.
Vilka skulle du säga är det som drabbas värst av de här brotten egentligen?
Det är personer som är utan säkerhetsnätverk skulle jag säga. Det vill säga till exempel politiker i våra kommuner och regioner. Politikerna som arbetar på nationell nivå har ju tillgång till ett helt annat säkerhetssystem genom Säpo till exempel.
Ja, just det.
Men våra förtroendevalda ute i kommunerna har ofta inte riktigt samma tillgång till säkerhet. Det kanske finns någon på kommunen som arbetar med det här såklart, men annars så kan det vara ganska olika och olika mellan olika partier till exempel.
Mm.
När det kommer till journalister och konstnärer så är det ju de som är frilansare till exempel, som inte är bundna till något fackförbund.
Just det.
Man kanske inte har någon tydlig arbetsgivare.
Mm.
Och sedan en annan grupp som vi ser är ju också personer som kanske kommer från andra länder som är här och har varit utsatta, som kanske är regimkritiker eller sådär. Mm. Som är en grupp som ofta glömts av.
Mm.
Och i det här projektet så har vi också lyft fram civilsamhället som en utsatt grupp som inte riktigt får det samma stöd i, från polisen till exempel. Det är ju inte en grupp som man lyfter fram där. Men vi vet att civilsamhället är väldigt viktigt för vår demokrati.
Mm.
Och där är det allmänt accepterat att man ska bli utsatt för hot och hat nästan. Det är väldigt, väldigt vanligt. Och speciellt organisationer som representerar minoritetsgrupper till exempel. Mm. där ser vi ju en korrelation mellan hatbrott och demokratibrott.
Ja, men precis. Ja. Och jag tänker att människor kanske i allmänhet tänker så, att det är främst politiker och opinionsbildare och andra som främst utsätts. Men faktum är ju att det är ju en massa olika människor som kan utsättas för demokratibrott. Man kan hitta de här människorna i alla möjliga olika sammanhang ju.
Precis. Vi pratar ju också om forskare till exempel, influencers eller som helst egentligen som deltar i det offentliga samtalet. Det kan ju vem som helst göra.
Ja, precis.
Det är en väldigt bred målgrupp skulle jag säga.
Verkligen. Men du Cornelia, om du skulle skicka med något tips, om man nu är drabbad eller tror sig vara utsatt för demokratibrott, har du något tips att ge till de här människorna som lyssnar på podden nu?
Det första skulle ju såklart vara att söka stöd, att det faktiskt finns personer som arbetar med det här eller som har uppdrag som innebär att man ska erbjuda stöd, och det finns du har rätt till stöd och det finns stöd att tillgå helt enkelt, så det finns där, så det är bara att nå ut och fråga efter det så kommer du få hjälp. Sen tänker jag, när man gör en polisanmälan så är det ju ett tips som vi brukar ge, att vara väldigt tydlig i polisanmälan att man har blivit utsatt för just ett demokratibrott, eller att man är till exempel utsatt i sin roll som journalist eller politiker. Sedan så tänker jag att egentligen den lättaste saken, den lättaste utvägen för den som blir utsatt är ju såklart att tystna eller att inte fortsätta rapportera om det man gör till exempel. Men det är ju också det allra svåraste. Och det som drabbar samhället mest. Så det vill vi ju såklart inte. Det är det som hela projektet handlar om. Att vi vill ha en orädd demokrati och en stark demokrati. Och där är ju såklart självcensur och rädsla det allra största hotet.
Ja, men precis. Ja, vilka jättebra tips tycker jag, som vi kan skicka ut här nu till alla som lyssnar och som kanske känner igen sig i det här problemet, men som kanske inte heller alltid, tänker jag, förstår att det man utsätts för faktiskt är brottsligt.
Ja, precis. Nej, men, och det eller det behöver man kanske heller inte veta, men det är ju för polisen att avgöra i sådana fall. Men det är ju lika bra att göra en polisanmälan och få rådgivning och hjälp när man tror att man har blivit utsatt, och sen så är det upp till någon annan att faktiskt avgöra det. Men alla som är rädda eller som mår dåligt eller vittnen har ju också rätt till stöd.
Då säger jag tusen tack till dig Cornelia för att du ville vara med i podden och upplysa våra lyssnare.
Tack så mycket.
Cornelia beskriver ju att de som hon uppfattar, de som drabbas allra mest av det här, det är människor som har ett taskigt skyddsnät helt enkelt. Och man kan ju tänka, du pratade ju mycket om journalister där tidigare, många jobbar ju frilans, de har inte ens liksom en fast arbetsgivare, och det kan ju innebära en betydligt svårare situation för en, för trots allt så kan ju en arbetsgivare ofta hjälpa dig. Det finns någon form av handlingsplan. Eller...
Det var precis... Det var frilansarna som jag hade på de här utbildningarna. Som inte fick något skydd via en arbetsgivare. Utan de var ute, ensamma.
Vilken enormt utsatt situation egentligen. Verkligen. Och sen så nämner hon också då medborgare från andra länder som är här och antingen arbetar eller har någon annan knytning till Sverige och som utsätts, som också är ganska skyddslösa. Men som sagt, brottsofferjouren hjälper alla, så att det är väl dagens hetaste tips att söka stöd där.
Och då ringer man på nummer 116 006.
Men du, det finns lite annat man kan göra väl?
Men om man är drabbad eller ska försöka undvika det, det känns ju lite som att man inte vill ge de här tipsen, för det är som att säga att du har någon form av skuld i om du skulle bli drabbad, och det har du ju självklart inte. Det är aldrig ett brottsofferfel till någonting. Men om man vill nu undvika, om man är en utsatt person, säg att du är reporter på någon lokaltidning eller opinionsbildare eller för den delen influencer, att se till att ha koll på sina digitala vanor, det här med att hålla på checka in på olika ställen, att hela tiden annonsera var du befinner dig, det är en dålig idé. Självklart kan du lägga ut saker du gör, men det är bättre att lägga ut dem när du har gjort klart dem.
Mm.
Alltså idag har jag gjort det här, istället för att jag kommer om en halvtimme vara på den här platsen och göra det här.
Just
så det är bättre att jobba lite retroaktivt där.
Lite hej dagboken.
Ja, men lite så. Att ha en mental förberedelse inför allting, och det har jag varit inne på 1000 gånger före. Alltså hur mycket mer nytta du har av din hjärnkontoret när du har mentalt förberett dig på saker istället för att stå och känna dig som en guldfisk.
Mm.
Att aldrig släppa in någon hemma som kommer annonserat, alltså folk som vill hålla på och intervjua dig. Att såklart anmäla.
Mm.
Att, och om du skulle bli utsatt, spara. För logg, för dagbok, för allting. För att det kommer bli supersvårt för polisen att jobba med brottskategorierna, till exempel förtalsbrott eller ofredande eller olaga hot, om det inte finns någonting att ta på. Så spara bevis, och sen så tar du och ringer polisen och brottsofferjouren. Så finns det jättemycket stöd att få.
Och såklart, vidtala din arbetsgivare om du har någon.
Mm. Mm. Mycket bra.
Mm.
Jaha, det var det avsnittet, Anna.
Ja, jag skulle vilja skicka med. Jag tvekade på om jag skulle göra, men så känner jag så här, jag tycker ändå att vi kan kosta på oss och uppmana människor att också använda sitt civilkurage. Att inte bara tolerera vad som helst i alla tänkbara forum. Det skadar inte att faktiskt vara den där motvikten ibland. Man behöver ju inte liksom ge sig in i de här värsta, kanske djupa diskussionerna, men i vart fall ta avstånd från den där typen av uttalanden och påhopp och hat som det finns i många sådana här forum. Okej.
Helt klart. Bra.
Yes.
Tack för samarbetet, Brottsofferjouren. På måndag är det ny veckans spaning.
App. Det är fortfarande torsdag. Och
jag vet vart du är på väg. Imorgon är det Happy Friday.
Jajamän, Happy Friday.
Berätta nu, Anna. Du är så taggad så att du håller på att få framfall.
Jag håller på att gå sönder av upphetsning.
Jag får höra.
Nej, men det är ju torsdag idag. Och torsdagen, när skymningen kommer och vi går mot natt och ett nytt dygn, ja då, en minut in på det nya dygnet, alltså fredag, då öppnar Podstor upp sig som en, ja...
Fy fan, vart ska det här ta vägen? Sätter och käkar popcorn nu medan du tar det. Take it away, Anna.
Podstor kommer vara minst 10 cm öppen för försäljning av vårat 24 timmars merch, som denna gång handlar om ett assnyggt tryck på sweater bland annat.
Det här är din favorit hittills.
Ja, det är det, lätt.
Jag har gått runt hela kvällen här i både sweatshirt och mössan. Alltså, vi kör en 24 timmars. Du har 24 timmar på dig att klicka hem det som kommer på fredag, imorgon alltså. Och efter det har du inte chansen igen.
Nej. Då är det bye-bye.
Det blir kul.
Mm. Det blir superkul.
Mm.
Vi hörs på måndag härnäst.
Det gör vi. Ha det gött.
Ja. Bye-bye.
Bye.